Just i år råkar påsken firas på samma dagar i Jerusalem som vi kristna här i väst. Och vi kan ju fundera lite grann på påsken också sedd ur judisk synvinkel. Men jag tänkte att vi skulle börja med den 118:e psalmen. Där jag vill läsa från 13 till 24. Psalmen är den sista i en svit av psalmer som man läser under det judiska påskfirandet, påskmåltiden. Den börjar med 113:e psalmen och slutar med 118. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och förkunna. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. Ja, vi kan föreställa oss att detta är Jesu egna ord i mer än en bemärkelse. Att detta är som ett facit efter påskhelgen med uppståndelsen. Och Jesus använde ju själv den här texten. Att den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Det som resten av byggnaden vilar på. Och här står det talat om frälsning också. Själva ordet betyder ju befrielse från slaveri. Och judarna var ju slavar i Egypten. Så att när de går ut och lovsjunger Herren på andra stranden av Sävhavet, som det kallas i Bibeln, så kommer den här sekvensen åter till nytta. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Så står det i Andra Mosebok 15. Och så står det också här i den här psalmen. Frälsning ur slaveri. Ja, men blev slutet ungefär vad man hade skäl att vänta sig när Gud befriar? Det dröjde ju märkligt nog inte länge förrän man började längta tillbaka. Och det står på flera ställen i Moseböckerna att folket stod i sina tältöppningar och grät för att de hade ingen kött till middag. Utan det var bara detta manna. Manna och åter manna. Så blev de fria. Vi kan säga så här, de blev fria i yttre mening. Därför det finns två sorters slaveri. I det ena är man slav under andra människor. Man är slav under de som vill utnyttja en för sina egna syften. Det är det yttre slaveriet. Men sen finns det också ett inre slaveri. Och det är det som nu kommer upp till ytan. Blev de fria? Ja, det fanns väl en del som återstod att önska. därför det inre slaveriet fanns kvar. Och Guds plan med det här tror jag är ganska enkel på sitt sätt. Om man lever i ett yttre slaveri så har man inte så lätt att se det inre slaveriet. Det som kräver en omvändelse, om man säger så. Vid ett tillfälle så ropar Mose till Gud att ska det vara så här så ber jag att du tar död på mig för att jag står inte ut med detta. Så att det var hårda pix ibland när det gällde just maten. Det var ju så märkligt att när de nu gick i öknen så var de ju helt beroende av Gud. Det fanns inte vatten, det fanns inte mat. Det fanns bara sand och sten. Så att utan Gud skulle de inte ha överlevt. Samtidigt så uppenbarar Gud det inre slaveriet. Och det vill man helst inte se. Man är alltså tvungen att förlita sig på Gud. Men man hade helst sett att man hade fått leva lite efter eget tycke och smak. Det var ju för övrigt en intressant händelse. När Berlinmuren hade fallit så tänkte man att nu skulle alla vara tacksamma och glada och lägga kommunismen bakom sig. Och så fick man till sin förvåning höra att det fanns tyskar som längtade tillbaka till DDR. Så det är lite av en smaksak, om jag får säga så, vad man betraktar som slaveri. Det inre slaveriet kallar vi ju ofta i folkmun för egoism. Och det handlar ju om att man sätter sig själv i tillvarons centrum. Allt annat snurrar, men det snurrar runt mig. Omvändelse betyder att jag kliver ut ur den där mittpunkten och tillåter Jesus att vara centrum i mitt liv. Du vet, ibland när man ska marknadsföra sig som riktigt barmhärtig och riktigt välsignad, så vi sätter människan i centrum. Det låter väl underbart. Vi sätter människan i centrum. Men det är ju ett tecken på att man har missförstått det hela. Jesus Kristus i centrum. Och vi andra, vi rör oss runt honom. Han är tillvarons centrum. Vi ska läsa två verser ur Galaterbrevet 5. Det är 13-15. Jag blir tre verser. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Gud har kallat oss. Han har kallat dig. Och man kan ju tänka, vad ska jag göra då? Nej, kallelsen handlar inte om vad du ska göra. Det finns nog uppgifter i Guds rike. Men kallelsen är en kallelse till frihet. Alltså till ett tillstånd snarare än en verksamhet. Du är kallad till frihet. Och du kanske jagas av kronofogden, vad vet jag. Du kanske har andra som också tynger dina axlar. Arbetskompisar som inte riktigt är att lita på eller annat. Och vi behöver bli fria från det inre slaveriet. Därför att det inre slaveriet, det hindrar kärleken i våra liv. Det är ju ofta lätt att bara ta drogmissbrukaren som ett exempel på hur det brukar bli när köttet, när människans självvilja får råda helt. Nu sker alltså frälsningen historiskt i två steg. Först det yttre slaveriet och sedan i Kristus det inre slaveriet. Även uttåget ur Egypten är ju Kristus. Vi läste den alldeles nyss i Lukas 24 att Jesus öppnade deras ögon och berättade att skriften handlar i princip om att Messias måste lida och dö. Och vi tycker att ja, det finns ju enstaka texter, men man kan inte säga det i helhet. Jo, men det är hela tiden Jesus som handlar också i Gamla testamentet. Herrens ord kom till Ezekiel, Herrens ord kom till Abraham. Vem är ordet? Jo, det är Jesus. Och det här betyder att i ditt och mitt liv så finns det också ibland ett tydligt mönster. Att Herren först på något sätt löser ut dig ur en yttre situation. För att senare lösa ut dig ur ett inre slaveri. Många kristna blir nervösa när de har kommit i tro och blir då förklarade för rättfärdiga. Och så ser man sig i spegeln och så säger man att ja, men jag är inte så snäll. Och jag kan vara ganska giftig. Och det är väldigt konstigt att Gud förklarar mig för rättfärdig när jag inte är det. Jo, men du är innesluten i den skara som Herren håller på att jobba med. För det stora lyftet, den stora färdigfrälsningen så att säga, den kommer vid Herrens återkomst. Vi ska bläddra till Jesajas 30:e kapitel. Jesaja 30:15-19 ska jag läsa. De som följer med i sina biblar kommer att finna att jag har en lite annan version. Vi ska tala om det sen. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Ja, du folk som bor på Sion i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han ska förvisso vara dig nådig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. En domens Gud är Herren. Det är ett så intressant uttryck, därför att det hebreiska ordet mishpat talar om en dom som ställer allt till rätta, inte en dom som förkastar för gott. Utan Herren kommer att ordna allt till det bästa. Men när vi säger att vi vill jaga fram på löddriga springare, som det hette i äventyrsromanen när jag var barn, så låter Herren oss också få retirera våra snabba hästar. Därför att han efterlyser stillhet i våra liv. Och det är ju ett intressant och märkligt uttryck. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Jag hade en gång för många år sedan en kurs för själavårdare. Och vi hade den här texten uppe till betraktande. Och en man i den här gruppen tog denna text i sitt hjärta. Han jobbade sen i många år som själavårdare på heltid. Och han sa att han brukade alltid ta upp den här texten. Därför det var alltid något som människor behövde få upptäcka. Den stillhet i Bibelns mening handlar inte om lättja eller att man lägger sig på andra sidan och somnar om. Utan stillheten handlar om att vara maktlös i sig själv, men vilande i Herrens makt. Hoho, nu kan vi bara bedja, säger vi. Ja. Men när vi säger så vittnar vi ju om att vi inte har förstått just det här. För att omvändelsen handlar ju om att släppa taget om alla kontroller. Och jag har mött människor som verkligen lidit av kontrollmani. Och som sökt hjälp med frågan, hur ska jag kunna ta kontroll över mina kontroller? Det är ju bara att skruva spiralen ett varv till. Att släppa taget. Att ta emot var dag som den kommer som en gåva från Herren. En sorts, inte blind och fanatisk stillhet, utan i en glädjens stillhet. Jag minns en gång för många år sedan också. Det var medan jag ännu jobbade som läkare. Men en eftermiddag var jag så trött så jag undrade hur jag skulle klara av att gå hem. Jag låg lite över mitt skrivbord och funderade och bad. Då plötsligt så kände jag ett tilltal, vände om. Jag vände mig om och ser att jag sitter i fören på en roddbåt. Men jag sitter så att säga vänd med näsan framåt, vilket man ju inte gör i en roddbåt som vanligt. Och så hade jag en liten paddelåra, en sån där som man vevar med, ni vet. Men bak till i båten så satt en motor. Och så fick jag ett tilltal, hur ska du lära dig att det räcker med motorn om du aldrig slutar paddla. Och just det här med att få upptäcka stillheten i Herren. Att man kan vara bara väntande. Bara förtröstande. Det ligger något väldigt starkt i detta. Paulus skriver i första Korinthierbrevet 9:19, är det tror jag. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav. Den friheten handlar om, den stillheten handlar om. Herren har gjort allt och gör allt. Men jag får vara med. Den som sår och den som vattnar betyder ingenting. Bara han som ger växten. Och därför kan vi på påskdagen nu fundera över och be. Herre, visa mig vad jag skulle kunna släppa. Och hjälp mig att göra det. Därför att det här är ingenting som vi kan tillsäga varken oss själva eller varandra. Bara i Herren kan vi göra det. Så vi ska sluta med en psalm ur Psaltaren nummer 46. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om en jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om en havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras. Då smälter jorden, Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Kom och skåda Herrens verk, gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Bli stilla och besinna att Herren är Gud. Han har nycklarna till döden och dödsriket. Han ingen annan. Vår trygghet vilar inte i detta att jorden aldrig får lov att bäva där vi håller till. Och det får inte ske några speciella händelser och olyckor. När vår trygghet handlar i att Herren går med oss och att vi kan vara stilla tillsammans med honom. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Segerkonungen är med dig och lever i dig. Amen. Herre, låt segerns glädje och fullkomlighet få beröra våra hjärtan. Hjälp oss att upptäcka Guds fruktan, stillhet, närhet till dig. Hjälp oss att vända om, bli stilla. Du har övervunnit döden. Amen.